Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Om du lyssnar på det här idag, det vill säga lördagen den 11 mars 2017, så har du chans att se mig köra stand-up live i Stockholm på Pure med lite andra komiker. Biljetter finns på stockholmcomedyclub.com. Hoppas vi ses. Men nästa vecka så kommer jag till Malmö och kör stand-up på Moriskan på torsdag den 16 mars. Biljetter till det finns på mac.se. Dagen därpå, fredagen den 17 mars, så kommer jag till Jönköping och kör stand-up på Sofiehof under jord. Och till det här så hittar du biljetter på oslipat.com. Dessutom i maj så kommer den största händelsen år 2017. Och det är att jag åker på turné med Peter Wahlbeck i 5 svenska städer. Jag har även massa andra stand-up-gig, så om du bor i Stockholm, Malmö, Jönköping, Gävle, Göteborg, Lund, Umeå, Linköping eller Växjö, så surfar du in på gardenfors.blogspot.com och hittar all info där. Jag vill också tacka Marcus Blomgren som klippte här och förra avsnittet. Denna veckas show är dock inspelad med en bärbar mic på ett hotellrum, så ljudet är lite sämre, men det kommer att bli som vanligt i nästa veckas avsnitt. Följ honom på Insta där han heter Marcus Brumgren. Marcus med C. Själv heter jag Gardenfors på Instagram och andra sociala medier. Och nu kommer Arkivsamtal. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Johan Vanlo.
Ja, hej Simon.
Vi är på ett hotellrum i Majorna i Göteborg.
Finns det något annat Majorna i landet, tror
jag? Nej, det finns inte.
Men Majorna i Dalarna?
Man kan börja med att, ja i och för sig, det kan inte alla som vet att det är i Göteborg. Om man inte...
Det finns faktiskt ett Stockholm i USA också. Den där,
eller som folk som kommer härifrån säger, ni som bor här säger, Göteborg.
Ja, det är ju faktiskt så. Vi säger Göteborg. Eller Götet, det tycker vi jättemycket om.
Det visste jag inte att det också var, att det var, alltså Göteborg kan jag gissa med att det är mest i komiska sammanhang. Götet, trodde jag ändå att det har hänt, att det kanske under vissa tidsperioder eller vissa kretsar har sagts Götet, men hur, alltså är det så att ingen någonsin som har bott i Göteborg längre än 10 år säger Götet eller Götelaborg?
Alltså jag tror att Götet kan ha hänt, men Götelaborg, nej, det säger ingen, tror jag.
Tror du att det någonsin har sagts på fullt allvar av en göteborgare?
Det vet, jag tänker bara på att liksom, det kanske sitter någon nu och bara är liksom helt, är helt förbannad och lyssnar på den här podden. Det var jag som sa Götelaborg först! Som liksom en kul grej, som en sån här partytrick liksom. Men jag ska åka till Götelaborg och så har det spridit sig, så får den personen ingen cred för det. Men det tänker jag på.
Jag var i affären nyss och då kändes ändå som en, så här, en parodi på Götelaborg. För först så var det liksom en i stort sett nerpissad spelmissbrukargubbe framför mig i kön.
Vad menar du med fnissa?
Det var blandmissbrukare, varav spelmissbruk var ett av dem, ska man nog säga. Han var nog gravt alkoholiserad.
också. Och skäggig, luktade äckligt och var liksom... och så han i kassan sa, för jag sa, så han fyllde i någon tipskupong eller vad det var, så och så namnet var Kjell, då hette han Kjell också, den gubben.
Ja.
Och sen så när jag då köpte min dryck där, så frågade han så, vill du ha kvitto, gubben? Vem kallar en annan vuxen man för gubben?
Ja, men det, jo, du är i det göteborgskaste av det göteborgska nu. Där alla klischéer är sanna. Det här är liksom, vi befinner oss på Chapmans torg. Och det är liksom mer detta Olskroken, Landala. Det här göteborgarns själ finns koncentrerad liksom. Om du drar dig lite längre bort så kanske det luckras upp lite mer. Men det är här du hittar de goa gubbarna som sitter.
Finns de kvar? För någon har du sagt att de inte finns kvar. Alltså, du har sagt att det är bara de aggressiva alkisarna som finns kvar. Att de här goa som har liksom en gubbkeps och drar i hängslar. Ja, du är heligt att vara här i Göteborg.
Alltså,
att de...
Ja, jag har sagt det, men vi har snackat, alltså 500 meter längre bort så finns det ett café som jag har besökt där, och där sitter de här gubbarna som så jag vill ha en åtta, och det är alltså en slags vinerbröd då. Så sitter de där och dricker kaffe hela dagen och pratar om hur det var på båtarna förr. De behöver ju nödvändigtvis inte vara blandmissbrukare, utan de bara goda pensionärer som inte vill vara hemma, så sitter de och pratar om båtarna, har blåst det som fan, vet du. Så där sitter de hela dagarna.
Där fick vi en presentation av dagens gäst. Fast vi kan även nämna att du är serietecknare.
Ja,
för de som inte är insatta. Men apropå...
Ett tomt skal, serietecknare, barnboksförfattare.
Och människa. Nej, det kan man inte göra med ett tomt skal. Men det jag gjorde när jag träffade Kjell, det var ju att köpa dryck då. För att det ganska, annars hade det bara varit väldigt skralt utbud.
Mm.
Det vill säga kranvatten. Välj drycken! Men nu så har jag gjort en liten line-up av dryck bakom det.
Jaha!
Då har vi alltså Red Bull Sugar Free. Vi har Kaltenberg Pils. De mörkar lite alkoholhalten här, så jag misstänker att den...
3,5.
3,5, okej. Och sen så har jag en Brewer. Jag tror också då en 3,5, för de står bredvid varandra. Men det kanske inte är helt... Har du ett bra öga för...
Jag ska titta här, det står på sidan om man ser. Ska vi se... 3,5!
Ja, var det en... det där... Vokalen du gjorde i slutet, det lät lite som Eddie Medusa.
Jag funderar på det. Jag tror att Eddie Medusa i sin tur härmade på Rammel.
Ja.
Faktiskt. När han gjorde den grejen. För att det liksom... Jag förstår inte Pavel Rammels storhet alls.
Förutom just...
Nej, men jag tänker på det så här. För jag kan förstå till exempel så här Charlie Chaplin och Hasse och Tage ibland. Men just Pavel Rammel... Jag kan tänka mig att man på 40-talet så här, en vuxen kar som gör tokiga miner, det är ju helt uppåt väggarna.
Ja, men han var ju en ordvitsare.
Ja.
Alltså så här, jag kommer ihåg när jag hörde en låt om purjolök.
Mm.
Den hörde jag på radion när jag var liten och tyckte det var jätteroligt att det var en låt om purjolök.
Det ska tilläggas att jag bildade mig min uppfattning om Pavel Rammel som liten. Jag säger, satte på tvn och det var Pavel Rammel och 30 sekunder. Men det är tråkigt. Och sen har jag behållit den bilden av Pavel Rammel i hela mitt liv. Men han gjorde väl så när han skulle vara rolig att han sjöng "Jag har en kokosnöt".
Och sen har... Far, jag kan inte få upp min kokosnöt.
Eller något sånt. Och så har Eddie Medusa tagit den vidare.
Ja, kanske det. Men du har ju ändå anammat det själv. Du sa, nu ska vi se.
Men jag är ju liksom på nu. Det är showbusiness.
Ja, och sen så har vi då kolsyrat mineralvatten, Ramlösa.
Den är bara för tråkmånsar.
Nej.
Eftersom det är kolsyra så är nejsägarna lite för ballt för nejsägarna.
Ja, det är en bra analys. Och ja, för tråkmånsar och nejsägar så har vi då kranvatten. Mm.
Men klockan är 2 på dagen och jag måste tillbaka och jobba lite sånt. Jag tror jag tar den här Red Bullen om det är okej.
Okay. Mm, den får du gärna ta. Jag tar dag en Kaltenberg Pils.
Du frågade mig innan om jag skulle hitta på lite ämnen vi skulle prata om.
Ja, jag har börjat öka ambitionsnivån lite grann genom att be en gäst ibland. Du kanske kan hitta på något ämne.
Det är rätt slappt. Ja, det ska ju du göra.
Ja, jo, det var slappt. Men nu ska jag öppna min öl. Det var så nära så det blir inget sånt här just nu att man går iväg och hämtar det till en liten jingle.
Nej. Ja, nej, men jag stod och funderade. Du sa detta på telefonen idag och vad fan tog den vägen? Slängde jag den nu? Medan jag pratar så måste jag ha slängt den. Vad fan?
Nej, vad helvete.
Senast raderade förslag. Där var den.
Den var jag senast raderad.
Ja. Förslag på ämnen. Så får vi välja något av dem. Så kan vi ta alla.
Det nya inslaget. Välj ämnet.
Johan Wanlå respekterar inte konstarten film. Johan Wanlå är för vacker för humor. Vi spelar in det här på kvinnodagen. Så varför finns det ingen mansdag? Det är dags att ge Gärdenfors syndrom ett ansikte. Och tidernas sämsta partytrick att förklara vad that I would do anything for love är.
Ja, det är ämnena.
Ja, jag tänkte...
Och vilket ämne jag väljer, det förblir veckans inslag Europas sämsta cliffhanger.
Europas sämsta cliffhanger. Ja, nu är vi tillbaka.
Nu är vi tillbaks. Jag kanske tar en liten ät allt du orkar meny.
Mm.
Det kan man välja.
Ja, men det kan man göra, absolut.
Då kan vi börja med varför finns det ingen mansdag?
Fast det gör det ju.
Ja, det var jag bara tänkte hur medvetet var skämtet.
Det var ju ganska medvetet.
när kom mansdagen? Det hade varit intressant. Alltså så här, för var det liksom... Var det en befogad fråga?
Det är någon som skriver just nu som säger alla dagar är männens dagar. Ja, nej, jag vet
och
inte.
Så finns det en mansdag också. Mm.
Ja.
Okej, då har vi klart av det.
Mm. Det gick fort.
Jag ska bara informera lyssnarna om att min flickvän hotade med att göra slut ifall jag inte sa grattis på internationella kvinnodagen. Jag vet inte riktigt var hon ville komma.
Grattis alla goa tjejer. Det är gott att ni har en egen dag. Fan, ni ska klä på i något fint och...
Ja, då går vi vidare. Gardenfors syndrom, det är dags att det är för ett ansikte.
För jag har det.
Du har också det.
Ja.
Men ska det vara någon annan än Gardenfors som ger syndromet ansikte?
Ja, men det hade varit jätteroligt om det var jag som gav.
Jag tror att Alois Alzheimer har gett Alzheimer ett ansikte. Frågan är om han ens hade Alzheimer, förmodligen inte. Då hade han nog inte varit lika skarp vetenskapsman.
Nej, men hade det inte varit fruktansvärt roligt om jag... går ut och säger jag har Gärdenfors syndrom.
Ambitioner, så Gardenfors syndrom tänker jag.
Gardenfors syndrom. Jag
Gardenfors.
Ja, okej. Okay. Nej, men liksom kvällstidnings en bild på en allvarlig mig som tittar in i kameran med ledsen min. Jag vill minska stigmat kring Gardenfors syndrom.
Du vill att man ska ta det på allvar.
Och jag vill att andra som lider av Gardenfors syndrom ska kunna erkänna det att det inte är något fult.
Ja, men det tror jag.
Sen är det ett väldigt flippigt humorkoncept. Du bara sitter så här liksom. Så har jag snott Gardenfors syndrom.
Ja, men det tycker jag är mycket bättre. Adam Svanell vill ju, han sa att han också hade det, men han ville ju då kalla det för att det var Svanell.
Ja.
Fast det är bättre då, tycker jag. Du kan få bli ansiktet utåt ifall alltså, jag får behålla namnet.
Om vi tittar i ren kronologi så borde det vara Ragnar Wanlås syndrom.
Ja, det har nog alltid funnits, precis som Alzheimer har säkert funnits innan Alzheimer claimade.
Ja, precis.
Så det är bara efter dess upptäckare. Så alltså så eller det var bara det var jag är Gardenfors syndroms Columbus helt enkelt liksom.
Det bara men hade inte det varit fruktansvärt fräckt om du om 50 år är bortglömd som
underhållare.
Och allt som finns kvar är Gardenfors syndrom. Lite som Bullens pilsnerkorv.
Ja, just det. Eller IFA-pastiller.
Ja, precis.
Fast ändå du som är på Alltså för IFA-pastiller har ju ändå hans bullen och IFA-pastiller har ju deras ansikte och namn. Men det blir ditt ansikte som blir hågkommet.
Och jag är bortglömd som serietecknare. Och allt jag någonsin har gjort, utan det är bara liksom som erkände någon gång i tiden att han hade Gardenforskning då. Men Ragnar Vanlo var min farfar då. Och han bodde... När mamma och pappa gifte sig så hade han ett litet rum i nedervåningen av huset. Och enligt min mamma då så var han så jävla rädd för att bli hungrig.
Va?
Han var inte hungrig. Nej, han var aldrig hungrig. för att han var rädd för att bli hungrig. Det fanns en skräck i att bli hungrig. Så till exempel om det då var dags för middag. Att han skulle, då hade han redan gjort en förmiddag. In nere i sitt lilla spritkök, så hade han ätit liksom en liten förmiddag före middagen innan det var dags för hela familjen att äta middag.
En stödmiddag.
Och sen efteråt så tog han en liten efterrättsmiddag till det. Och sen var det dags för kvällsmat då, för det gjorde man på hörnen för att man åt kvällsmat efter middagen typ i 8-tiden. Och då hade han gjort en förkvällsmat och sen var det kvällsmat och sen en efter. Så att han att bli hungrig var det jävligaste som fanns. Jag känner inte riktigt igen den grejen.
Alltså jag känner igen den lite. För alltså när jag gjorde Simons 120 dagar-projektet. Då hade jag lite som regel att liksom... Jag reste runt i Sverige och bodde i olika hem och de skulle erbjuda sovplats och mat. Och jag hade liksom ingen ekonomi i det projektet då, så jag tänkte att jag alltid skulle... att liksom mina värdar skulle betala all min mat. Men då var jag väldigt rädd för att bli hungrig. Okay. För då tänkte jag så här, och då att jag tänkte så här, jag vet aldrig när jag kommer få äta nästa gång. Så då så tog jag nästan alla tillfällen att äta. Och gick upp väldigt mycket i vikt. Jag gick upp kanske 7 kilo på 120 dagar.
Okay.
Så jag känner igen den känslan av att vara rädd för att bli hungrig.
Liksom. Den enda person som har varit på luffen och gått upp i vikt, tror jag.
Jag tänker det var väl någon i, jag kommer ihåg något avsnitt av Robinson där det var någon som lyckades gå upp i vikt också.
Men han hade ju liksom, han var pensionär och hyfsat välbeställd och bodde i ett hus. Så att, ja, men han hade ju ingen, men å andra sidan det kan ha varit något så här. Man vet ju inte med de här människorna som är födda i slutet på 1800-talet. De kanske har levt igenom sådana här svälter och grejer, det vet man inte.
Ja, men jag kommer ihåg en unge från Järup som brukade, när han var vid matbordet, så brukade han ta en bit bröd och lägga i fickan ifall han skulle bli hungrig senare. Så det kanske då kan vara Vanlo-syndrom, rädsla för att bli hungrig.
Ja, nej, men okej, men då claimar jag det. För annars så känner jag väldigt väl igen mig i det här Gardenfors-syndrom att äta så länge det finns utan att vara hungrig. Det gör jag.
Det var någon som postade i, det finns, jag tror det var i Arkivsamtal eftersnacksgruppen då, den här podcastens eftersnacksgrupp på Facebook. Det hade man kunnat räkna ut själv när jag sa Arkivsamtal eftersnacksgrupp. Men där så var det någon som hade visat ett klipp från... Det finns en YouTube-serie som heter Praktikanten. Som handlar om komikern Nisse Hallberg som hade en praktikant som liksom praoade. När praoeleven heter den då förresten. Det var en Aron Gurka som man kallar sig på sociala medier. En 15-årig man som praoade hos honom, hos komikern Nisse. Och så var det någon som körde dem då på Specialisterna Comedy Club. Och det var filmat för den kvällen. Och så är det någon som har liksom... jag sitter i bakgrunden när han pratar. Och äter konstant och en chipsskal. Och då har liksom någon arkivsamtal-lyssnare hittat det på bild. Beviset för att visa att Gardenfors-syndrom in action, så att säga. Men det är när vi kör på den klubben så... David då, som äger Davas Skanstull... Han ställer alltid fram chipsskålar och dipp. Och det finns 4-5 olika sorters snacks. Och där går ju min Gardenfors-syndrom ape shit, bananas, bat shit, crazy. Och jag kan ju inte sluta.
Nej.
Jag bara sitter, och det finns oändligt med chips framför mig idag. Så jag sitter bara verkligen och...
ja.
Slevar i mig.
Och ja, det, ja, men absolut.
Och det minns jag från första gången när det var ett party i, det var någon form av liksom skolfest eller någonting. Mm. Där också, jag var hemma hos någon tjej i klassen som hade fest i lagstadiet. Mm. Och de ställde fram chips, ostbågar och jordnötsringar.
Mm.
Och jag kunde ju, det var nog den första gången jag insåg hur, för annars har ju alltid mina föräldrar begränsat mig.
Ja.
Det är så här, det var en skål med kakor min mamma ställde fram.
Ja.
Och, efter ett tag så frågade hon så här, hur många kakor har du ätit, Simon? Och då kände jag, det finns en viss anklagelse i den här rösten. Jag måste nog ljuga här. Så jag sa då 5.
Ja.
Och hon bara, 5? Alla andra har ätit 1 eller 2. Har du ätit 5 kakor? Och då hade jag egentligen ätit kanske 18 kakor.
Men känner du igen det här att man märker, man är till exempel på en fest eller någonting och så äter man. Och så känner man att man måste begränsa det hela lite grann. För man börjar tro att folk kanske spanar in en. Så att man börjar göra så här, och stryker förbi och kanske liksom vänder sig ryggen mot skålen och tar bakom. Och kanske liksom så här, mumsar i smyg och vänder bort ansiktet. Och sen får man hitta nya strategier för att liksom ta nästa gång.
Jag tror jag är nog mer skamlös då, att äta offentligt. Jag vet, många tycker det är lite pinsamt. Jag ser inga problem alltså med det. Alltså anledningen, problemet för mig är väl att jag inte vill gå upp i vikt.
Mm.
Men det är inte varje dag som jag vistas i en miljö där det finns obegränsat med snacks framför mig.
Men det är ju ändå jävligt mycket som du gör det. Liksom. Om du är ute och stand-upar och det finns de här raidrarna med och snittar och grejer. Liksom.
Ja, då kan jag inte hålla mig.
Nej.
Men det är därför jag äter till vardags så äter jag väldigt lätt. Jag liksom... Jag planerar ju det. Jag har lärt mig handskas med det. Så att jag går alltid ner i vikt i förebyggande syfte.
Okay.
För att liksom parera den här gamla.
Ja, men det är som jag säger. Jag tränar inte för beach
17.
Nej, utan jag tränar för julbord 17. men jag, alltså det är inte så farligt med just mat. Utan det är godis och snacks och kakor och sånt. För det, då är det off the charts liksom. Jag menar, skulle det finnas obegränsat, alltså buffé, då blir man ju mätt till slut.
På buffé?
Ja.
Ja, men det blir man ju om det finns, alltså så jag blir ju ändå mätt till, när jag är på fest. Till exempel Elinor Svensson brukar ha konceptet snacksbuffé på sina fester. Ja. Då ska alla ta med sig en påse chips eller någonting. Och sen finns det då obegränsat mängder.
Mm.
De mår jag ju alltid jätteilla.
Mm.
För att min buk är verkligen som, står som trumskinn. Sprängfylld liksom.
Men grejen är att just kakor och snacks och så. Där kan man ju ändå ge det 20 minuter och sen är man igång igen.
Ja, du menar att man...
Ja, det sjunker undan. Och så kan man börja igen. Det är lätt. Jag kanske ska upplysa lyssnarna att jag har gått ner så här typ en... 20-30 kilo.
Hur mycket vägde du som mest?
140.
Men du är väldigt lång också.
Ja, men...
2 meter.
Ja, men när jag vägde 140 så var jag tjock liksom. Och sen så har jag sakta men säkert gått ner.
Vad var det som fick dig
att... Ja, men här är lustigt för att jag gick omkring och var liksom ändå hyfsat tjock. Men jag sket i det. Det hade inte jag ont av liksom. Jag menar, jag brydde mig verkligen inte om det. Men så gick jag sakta ner för att liksom man träffar en tjej som ser det med att bli min fru. Och man liksom
det är ändå ovanligt, lite omvänd ordning. Det är ofta man går ner i vikt för att träffa en tjej som blir ser det med ens fru.
Ja, men liksom, du vet, man börjar leva lite mer normalt. Liksom.
Det är omvänt. Aha. De flesta går ju sambofett med ett känt koncept. Att man är singel kanske och så... Och sen så, men när någon lagar mat eller man själv lagar mat ihop och äter, alltså jag klarar inte av vanlig matlagning. Jag måste ju ha färdig förpackade mat som tar slut efter 500 kilokalorier.
Okej.
Jag kan inte, för annars jag äter ju upp allting. Det är aldrig någon som lagar i underkant heller. Jag fattar inte hur det kan ha fått det gå ner i viktigt samboförhållande.
Därför att jag liksom, när man flyttar ihop med en normal människa, då är det liksom inte okej att dricka 1,5 liter cola och äta tre vikta hönökakor med majonnäs till frukost. Men i alla fall, bara för att spola fram historien och återknyta. Så, och så sen så fick jag mitt andra barn.
Mm.
Och då var jag så tjock och i så dålig form. För jag har aldrig överhuvudtaget någonsin rört mig fysiskt överhuvudtaget. Jag har aldrig spelat fotboll som barn eller någonting. Jag bara, om jag inte har legat ner och läst så har jag suttit och ritat. Liksom. Mm. Så då blev jag så jävla kass fysiskt. Så jag kunde liksom inte göra... Jag kunde inte gå runt med min bebis på axeln sådär, för bara ryggen bara, och sen, hon föddes i december då, och sen den sommaren så fick jag alla ryggskottsmoder och då bara, nej, nu får du fan vara nog, nu måste jag börja träna och nu måste jag bara ändra om livsstilen lite. Så då började jag göra det, så när jag väl började liksom äta lite bättre och började träna så sa det bara, och så gick jag ner hur många kilo som helst asfort liksom.
Mm.
Min mamma såg ett foto på mig i tidningen och ringde och var orolig liksom, vad har hänt? Så här. Då började jag bli fåfäng.
Mm.
Och då blev det ett problem med Gardenfors syndrom.
Mm.
För att viljan finns ju kvar att vilja hålla på.
Mm.
Men nu har man det här adderade liksom, att man ska fortsätta vara lite snygg då. Mm. Av någon jävla anledning, trots att jag har ju redan en fru. Men man vill ju, så det är ju dubbelt. Man äter och så är det liksom, nej men jag borde inte. Så att det är en ständig kamp. Ständig kamp.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Mm, det var bra slutord för det ämnet.
Ja.
Det fanns fler intressanta ämnen som jag skulle välja. Den här plockbuffén av...
Tidernas sämsta partytrick att förklara vad that i Meatloaf-låten I would do anything for love är.
Ja, kan du köra det kanske?
Ja, för jag vet inte, alltså, så jag ska bara säga att av någon jävla anledning så har jag försökt köra detta som partytrick säkert 3 gånger.
Mm.
Och det har ju alltid havererat i att typ alla bara går ifrån mig för det är så jävla tråkigt.
Så det är tidernas sämsta partytrick?
Ja, det är verkligen tidernas sämsta partytrick.
Ja, okay.
Och jag vet inte varför jag har försökt göra det 3 gånger heller. Men alltså själva förklaringen på grejen är så här. Att det finns det här. I would do anything for love, but I won't do that.
Ja.
Och då sjunger han så här. Och jag parafraserar fritt för jag kommer inte ihåg texten. Men jag skulle köpa blommor till dig. Och jag skulle...
Klättra höga berg.
Jag skulle klättra höga berg för dig. Och jag skulle springa till helvetet och tillbaka för dig.
Mm.
Men jag skulle aldrig glömma dig.
Är det det som är svaret?
Ja, det är svaret. Så sen kommer jag skulle göra vad som helst för kärlek. Men jag skulle inte göra det. Så alltså han skulle göra alla de här grejerna.
Mm.
Han skulle, vad det nu var. Och så skulle han inte glömma dig. Och that är det som han won't do. Och vid det laget. Så har alla gått eller bättre att hålla käften ja. Eller börjat himla med ögonen eller få den här minen så här.
Mm-hmm. Hade jag varit på den festen så hade jag suttit väldigt intresserad fram till slutet. Jag tror jag har kollat upp det själv och glömt det. Mm. Vilket är lite ironiskt då, eftersom det är det man inte ska göra.
Ja, precis.
Men jag har ju varit med om att folk har tagit upp det samtal sen. När den datorn spelas så är det alltid någon som tar upp det så här. Jag undrar vad det är.
Ja,
och så är det första associationen är nog ofta analsex. Det var din första...
Ett sidospår, men jag har ju pratat med dig många gånger om det här att ibland känns det som att det inte behövs någon skriven humor längre. För att dels är folk så jävla tråkiga liksom, för att jag, det är nästan så här så att jag drar mig för att skämta på Facebook. För att det kommer liksom de här, som nu senast så var det Melodifestival, och så skrev jag så här: Melodifestivalen var bättre förr, .. när Yohio var med. Och det roliga är då att Yohio var med 2014. Ja, för 2 år sedan.
Tre.
Ja, så det är det roliga. Första kommentaren var: vadå? Vadå menar du? Vadå förr? Så att liksom, och så nästa kommentar så är det någon som: tacka vet jag på Östen Warnerbrings tid. Då har de halvfattat skämtet. Nej, de har inte fattat, utan de ska hjälpa mig på traven så här liksom, genom att skämta. Ja, för de tror att jag har menat halv. Så det blev så.
Ja, så var det för mig på Twitter också. Jag skrev så här att varför heter det smartphone när de flesta som använder såna telefoner inte är telefoner? Då var det någon som också skrev så på, du menar att de flesta som använder smartphones inte är intelligenta och att det då kanske borde heta dumb phone.
När folk ska riffa inte kan liksom. Det är så det, och jag kan bli, beroende på vad som händer, jag kan bli så arg när det händer liksom. Som till exempel, jag gjorde en teckning en gång, jag ska beskriva en teckning nu. Jag gjorde en klump med ben och ögon som gick på en väg. Och så var det liksom bakom den här klumpen med ben och ögon, så var det liksom en liten avtagsväg som stack förbi, så den här lilla klumpen hade gått förbi. På klumpen stod det feminismen. Och så kom det en tankebubbla från den här klumpen: oj, jag borde ha gått in på den där lilla vägen där borta. Och så var överskriften: feminismen har gått för långt. Alltså, och det kom ju jättemånga teorier och liksom fortsättningar och folk som inte trodde att de hade bara sett feminismen hade gått för långt. Så vad menar du? Det är faktiskt så känner jag också liksom på det så här, det räcker ju med att skriva in drunk people i YouTube, så har man en rolig stund.
men det finns ett Twitterkonto som har samlat, jag tror Twitterkontot heter någonting i stil med "but that was the joke". Där de har samlat såna, bara såna framdumpar på då folk som har missuppfattat skämt och försöker så här förklara, ja, men i stil med du menar att det borde heta dumb phone.
Ja, men
jag gillar den typen av skämt väldigt mycket när man liksom, jag kan inte dra den för en vanlig publik längre. Jag skrev ett sånt handdagen, det var så här, det var en tjej i min klass som hette Fia, och hon skaffade en hund som hon döpte till Knuff. Och då var det här, var din min, du behöver irriterad.
Okej.
Okay. Och då var det många i min klass som började kalla henne för jävla hor.
Men om du hade kört det skämtet nu.
Ja.
Och om du hade gått på liksom du hade fått ett företagsgig på ett försäkringsbolag någonstans. Och så hade du tagit hon hade en hund som heter Knuff. .. Och så hade du sagt
Ja, just det.
Så därför kallas hon Fia med knuff. Eller där kommer Fia med... Om du sa det så... Folk hade kissat ner sig och skratt. Har du någonsin tänkt på det om du liksom, om du tittar på en sitcom på TV?
Ja, ju.
Hur jävla dåliga skämten är det?
Ja, det har jag tänkt.
Alltså, det är så, det är så, det är så bortom värdelöst. Och så tittar man, så gör man ett skämt själv, någon sån här skojig skämtteckning eller någonting. Då lägger man ut den på Instagram eller någonting, så får den 100 likes och så är det liksom något jävla ordvits som fått 8 miljarder. Nej, jag vet inte. Nu börjar jag bli upprörd här. Men om du det är ju, visar ju ändå att du är en av de goda människorna, att du hade suttit kvar och lyssnat på mitt partytrick.
Ja, men jag är ju också ovanligt intresserad av trivial kunskap.
Mm.
Det var ju så skönt att slippa, alltså när jag gick i högstadiet eller gymnasiet, så var det så här, om jag satt alltså, och om fråga så här, idag är det för ni kompledigt. Och så frågar han så här, ja, varför heter det egentligen kompledigt? Det är ju rätt, nu som vuxen förstår jag att det är kompensation.
Ja.
Men om jag satt i matsalen och sa, då tyckte några bara tyckte att jag var lite crazy, som undrar vad det är. Och någon kanske börjar ironisera så här, nej, men jag tycker vi ska gå till botten med det här. Varför heter det komp?
Ja.
Och sen så nu, som vuxen har jag hittat kompisar som på riktigt är intresserade av det.
Ja.
Medan liksom ganska många andra bara himlar med ögonen och så här, ah.
Ja.
Alltså till exempel om jag, när jag går till då, det finns någon mackkedja som heter Panini.
Mm.
Eller vet inte om den finns kvar. Men jag gick dit och så liksom, så sa jag, så heter kedjan Panini. Och så stod det då liksom på menyn så här, Panino med ost.
Mm.
Eller vad då. Och så sa jag, aha, okej, okay, så Panini, det är plural då av Panino.
Mm.
Frågade hon som jobbar där.
Mm.
Och hon tittade på mig som jag var dum i huvudet och sa, alltså det är bara ett namn. Nej, men så du går väl på fel fester helt enkelt.
Man kanske
men,
borde du, se det
du
som
måste, du borde ju, alltså man kan ju välja att leva i en bubbla av bara likasinnade. Och jag säger,
ja, det gör jag gärna. Mm. Det är det, jag tycker det är liksom helt, när det pratas om filterbubblor och liknande, så tänker jag, det är ju det jag har kämpat för hela mitt liv.
Mm.
Och liksom skaffa mig en ordentligt bra filterbubbla med bra människor.
Ja, men det har jag också gjort. Och jag har gjort det på riktigt. Till och med på sociala medier. Alltså det finns ju den här dölj och mute.
Ja.
Och sånt funktionen. Så att när folk säger så här, att folk postar inspirational quotes. Mm. Och så bara, det ser inte jag.
Nej.
Jag ser, alltså så här, Anton Magnusson säger då att det kanske är dåligt för mig. För att jag inte får koll på... Alltså som komiker då, så får jag inte riktigt koll på samtiden på samma sätt, eftersom jag inte ser de här vissa strömningar läcker ju igenom min filterbubbla, men man kanske skulle få bättre koll, men samtidigt skulle jag gå runt och vara irriterad och äcklad hela dagarna istället.
Ja, men jag håller lite med, och sen så tror jag att det handlar om att man övervärderar sociala mediers betydelse överhuvudtaget, för att jag menar det finns ju, jag menar, vad fan, jag läser ju dagstidningar liksom. Så att jag ser ju ändå, jag vet ju att den och den har gjort en skiva, även om jag skiter i det liksom. Eller att det är dåligt med pengar på skolorna i Torslanda. Det ser jag ju ändå liksom.
Mm.
Jag kan bli så illa berörd när jag ser att folk mår dåligt utan att fatta det själv. Liksom. Att man ser någon som i 3 års tid skriver om hur fruktansvärt det är att det drar ifrån fönstren i lägenheten. Varje dag, det drar från fönstren och nu är jag upprörd och jag har pratat. Och liksom, men det handlar ju inte om att det drar från fönstren. Du mår ju dåligt, du behöver hjälp egentligen. Jag kan bli så illa berörd själv av det. Liksom, se det, så bort med det. Det behöver inte jag se. Alltså, för att ta ett exempel.
Alltså om man har dåligt psykiskt. Det är det du menar.
Du, liksom, du har fått in mig i en fälla en gång. I det här avsnittet. Med det här Fia med knuffskämtet. Att det finns på band att jag skrattar åt det. Okej, okay, jag kan förklara det. För, för mina barn och folk som jobbar med det, det går bra.
Men vad kan du förklara?
Att du hade en sån rolig min när du sa det, att jag, att det var det jag skrattade åt. Att du ögonbrynen sköt upp och liksom det är så roligt. Det kan jag förklara. Så att det, så det kan jag, men inte en gång, inte
men, lock in. Alltså grejen var, nu ska jag vara ärlig.
Mm.
Det här det jag säger med dåligt psykiskt, det var bara egentligen att jag inte kom på någonting vad jag skulle säga.
Nej.
Jag hade det var ingen upplägg till en fälla.
Nej.
Det var kanske en dum kommentar, det erkänner jag, men det var egentligen bara så här, okej, vad ska vi
prata om? Han gillar inte folk som mår psykiskt dåligt.
du trodde det var så.
Ja, det trodde jag. Du sa det själv. Men förstår du, alltså grejen är, min större poäng är att alltså, jag flyttar ifrån Hönö där jag tycker alla liksom, det är sån kvävande stämning av folk som gillar sport och är rasister och inte fattar kultur. Mm. Och så flyttar jag in till Göteborg för att liksom skaffa mig en filterbubbla av bra människor och så vidare. Så man gör ju det hela livet. Jag tycker verkligen inte det är något dåligt. Liksom.
Nej, det tycker jag också är bra. Jag tänkte på att om vi ska återknyta lite till Gardenfors-syndrom-grejen. Mm. Så kommer jag ihåg på bokmässan för över 10 år sedan.
Mm.
Som jag kommer ihåg att du sa till mig att jag sa, snart kommer inte du kunna äta vad som helst. Det är vid 30, då händer det. Då, liksom, då kommer du svullna upp.
Mm.
Och att du på något sätt hade någon så här skadeglad inställning till det. Om folk som sa att de kunde äta vad som helst. Och att de sen vid 30 års ålder blev tjocka.
Ja.
Men grejen var väl då att jag förmodligen då skämdes mer av min fåfänga på den tiden.
Mm-hmm.
Och sa att jag åt vad jag vill, medan jag redan då hade ganska koll på min vikt.
Men du har väl alltid varit liksom liten och muskulös och knotig. Jag minns aldrig dig som tjock.
Nej,
någonsin.
Jag har inte varit lite svullen har jag varit periodvis.
Okay.
Men det var nog innan vi lärde känna varandra.
Ja, okay.
Nej, men jag kommer ihåg, för det var väl mer sådana här.
För det pratar jag inte om någon erfarenhet, för jag liksom, jag svullnade upp när jag var 9. Liksom. Då slutade jag kunna äta vad jag ville och blev uppsvullen. Liksom. Men som sagt, jag hade inte ont av det förrän jag var vuxen och det försvann. Det är då jag liksom går och handlar och går till affären och så kommer man in i det här kakavdelningen innan man kommer in i själva mataffären. Och speciellt runt jul när pepparkakorna kommer. Liksom, då är det viljestyrka. Liksom.
Ja, men det jag tycker ändå. Men var du liksom inte fåfäng? För det är konstigt att du blev fåfäng när du väl var gift.
Mm, det är skitkonstigt.
För det vanliga är ju att man, för att bli attraktiv och då bli gift kanske. Eller vad man nu har som mål med.
Det har jag nog
ändå. Det känns som att du tänker på det för första gången.
Ja, men det är lite så. Jag tänker på det för första gången. För jag var en jag var jätteful och tjock och hade det har jag ju nu också ett stort skäl. Men jag var lufsigt klädd, jag brydde mig verkligen inte.
Men ville du inte ha tjejer?
Jo.
Men du var inte beredd att anstränga dig?
Nej. Nej, de skulle gilla mig för den jag var.
Ja, för att det är taskigt av samhället att lära barn det.
Det är ju fruktansvärt, det inser man ju nu. Det är ju liksom den största lugn som går i. Nej, men det är du liksom, jag har inga tjejer. Ja, men nej men vad fan, ni tvättar dig lite för fan. Nej, men det jag reflekterar aldrig över det.
Men då kan du inte vara ett sprängkåt eller som barn eller som
Nej, det var ju inte som barn.
Då måste man ändå som en galen vetenskapsman hitta, om jag känner den här starka viljan, jag hittar en plan för hur jag ska nå
jag det, liksom. Tror nog den hemska sanningen i det var så här, jag tänkte det här är skamavsnittet med mig och Arkisen. Jag tänkte så här, bara jag blir jättekänd serietecknare
så kommer jag få en massa tjejer.
Det var faktiskt så jag resonerade.
Vilka förebilder hade du där som kända serietecknare som vet mycket? Martin Kellerman hade väl inte slagit igenom?
Nej, det hade han inte.
Han hade väl ändå en run där han fick mycket tjejer. Han såg ju sig hyfsat bra ut också på den tiden. Det kan han fortfarande göra. Jag har inte så koll på hans
attraktionsförmåga. Nej, men jag tänkte rent allmänt bara lite känd så, kulturkänd, ja. Lite så här. Det var alltså lite så här allmänt stått om på kultursidorna någon gång, så kan man gå ut den kvällen som man är med. Det var lite så jag resonerade.
Ja, men det trodde jag, alltså jag trodde väl lite mer att det skulle ha en dragningskraft serietecknare, ja. Än vad det väl hade.
Ja.
Jag kommer ihåg när jag fick min egen strippserie i Metro, ja. Och försökte väva in det i konversationer på krogen och insåg hur mycket folk sket i det.
Ja, visst. Men du, jag tror faktiskt att den här grejen med att upptäcka sin fåfänga först i vuxen ålder när man är stadgad, det är vanligare än man tror. För jag tror det handlar lite grann också om att känna någon slags vitalitet och kraft också. Att man inte är liksom den raka vägen ner i Leif GV-skap.
Leif Persson?
Ja, är inte så fullkomligt rak, utan man fortfarande är liksom, har spänst i steget och vågor i håret och... Jag vet inte
vad han ska... har ju gått den vägen att han är förmodligen rätt så poppis för att han är känd.
Ja.
Jag vet inte hur snabbt han gick ner sig. Men...
Nej. Ja, där dog det.
Ja, vi börjar bli klara snart.
Mm.
Du har du, är det några ämnen kvar?
Alltså, när jag var och kollade på det när du körde stand-up.
Mm.
Så var den första frågan så här... Skulle du inte vilja prova?
Ja, jag frågade dig.
Ja, du frågade mig det. Och så tänkte jag på det efteråt. För du ritar inte serier överhuvudtaget längre nu.
Nej.
Men samtidigt så känner jag nog ingen som är så insnöad på form som du är.
Mm.
Ingen som uppskattar form och stil och sånt som du gör.
Menar du bara grafiska?
Ja, men just tecknarstilar och grafiska, liksom allt som hör till illustrationskonsttjafs och typografi och skit. Liksom.
Mm.
För det är du ju asintresserad
av. Ja, det är jag fortfarande.
Ja. Och då tänker jag att man håller på med det som man är intresserad av.
Mm.
Ja, men det gör du ju inte. Eller? Så jag bara vände den frågan. Ska du inte börja rita serier igen?
Ja. Men det är en relevant fråga.
Mm.
Jag är ju intresserad av mycket olika saker.
Mm.
Jag är ju inte fortfarande intresserad av färg och form och sånt där. Men jag är ju kanske mer intresserad av humor just nu.
Mm.
Och jag tecknade en utsida till Grimm och svärdet för någon vecka sedan.
Okej. Okay.
Och ska teckna ditt så här singelomslag till kommande musiksläpp.
Ja.
Men och intresset för färg och form har ju lite minskat.
Mm.
Så det är ju det att jag låter min natur följa mina böjelser.
Okay.
Att jag gör det som jag är mest intresserad av eller tycker är roligast för tillfället. Det blir ju någon form av kraft i att byta uttrycksform.
Mm.
Att jag har ju tecknat serier, jag har gjort musik och jag har nu håller på med humor liksom.
Mm.
Att då känns det som att om jag det blir ju ändå en viss form av upprepning.
Mm.
Men om jag byter form så är det en helt ny publik som sa, men här kommer han och berätta självbiografiskt och skämta om känsliga ämnen.
Så nästa steg är då liksom krukmakaren.
Självbiografiska krukor med skämt om känslan.
Jag kallar den här karaffen för moppegänget i Järup. men det, alltså, det kan ligga, för jag tycker jag som bara har ritat serier hela tiden och ritat serier i typ 30 år nu. Jag kan känna att det som är roligt, det som är lustfyllt och skoj, det är att hitta på grejerna.
Mm.
Skriva manus och sånt där. Men att rita detta har blivit en jävla rutin.
Mm.
Och speciellt då som, för det gjorde jag aldrig förr, men det gör jag rätt mycket nu. Jag gör serier med samma figurer. Liksom, jag gör Captain Clara och jag gör Rockman eller Fist. Och då ritar man, liksom, man har ritat de figurerna för 1000 gånger.
Mm.
Och då känner jag, men det här kan jag göra i sömnen.
Mm.
Och det är liksom inte det som är det intressanta längre. Så då kanske lägger man lägger mer krut på att hitta på flängda manus. Än att rita grejerna. Och liksom rita är manus och hitta på och grejer. Det är liksom 60% och tecknandet är 40% av den stora grejen. Liksom.
Ja.
Jag vet inte vad jag ville med det. Men något sånt.
Jo, men det kan ju vara en självklarhet ifall man är intresserad av. Alltså då har ju teckningarna blivit mer som din röst.
Mm.
Att det kanske inte så, ifall man då som stand-up-komiker är kanske inte så jätteintresserad av så här, jag måste jobba med på att jag får ett roligt röstläge. Ett roligt röstläge. Utan man är så här, okej, det är orden som ska vara det viktiga här. Medan man, om man kanske är sångare, så kan röstläget vara det viktigaste.
Ja.
Men inte och texten kanske kan komma i andra hand i vissa sammanhang.
Mm.
Men om du är bildkonstnär, alltså bara om en bild, så kan ju ofta då blir man med Picasso. Då ska du gå in i en ny grafisk period när du testar liksom att bara måla i blått eller kubism.
För jag kan ibland tänka på såna här som, för att jag, samtidigt som man tänker på liksom, detta vill jag uttrycka och detta vill jag säga och detta vill jag göra, Så har man ju liksom en liten lillhjärna så här, hur ska jag göra för att tjäna pengar nu?
Mm.
Så det tänker man kanske, men om man skriver, fan, göra barnböcker och liksom lite sånt, så man försöker hitta ny. Men så finns det sådana som bröderna Hernandez som
man
har...
Man måste bara tänka, ja det är en
gammal, ja, men Love and Rockets.
Love and Rockets, gamla serietecknare.
Ja. Som håller på ännu. De har hållit på sedan de började en bara rak laserfokus på serier.
Mm.
Och det har alltid varit, och de är fortfarande lika bra
som alltid har
varit. Ja, absolut. Nästan, alltså jag menar, jag läste någon Love and Rockets.
De måste vara ett gamla nu. För de,
ja, men de är födda 60, 61 och sånt. Så 55.
Så att de på 80-talet så var de ju som störst kanske.
Ja, visst.
Och hur gamla var de då?
Ja, men då var de ju liksom unga, 25.
Ja.
Och så har det ju gått 30 år, så att liksom, de är 55. Jag tror inte någon är 60, men jag tror 57, sådär.
Mm.
Och jag läste en Love and Rockets, en ny Love and Rockets. De har börjat komma ut som tidning igen, men ett tag så kom de ut som nya album varje år.
Mm.
Där den ene brodern ritade halva och den andra brodern ritade halva.
Jaime och Gilbert.
Ja.
Gilbert. Gilbert kanske.
De franska bröderna. Hernandez. Jag menar, så, och det albumet var så jävla bra, tyckte jag. När jag tänker att jag kan bli liksom lite frustrerad, lite så här hysterisk, jag måste göra någonting annat än serier för att jag måste tjäna pengar med printen, tänker man bara,
har du ekonomiska problem?
Nej, inga som helst just nu. Nej. Alltså tvärtom faktiskt det här, men jag tänker på framtiden, men det gör man alltid liksom så här. Men de bara är rakt på hela tiden. Bara
har de blivit bättre och bättre hela tiden?
Jag tycker det.
Ja.
Alltså för så, några, de serietecknarna som... Om man ska ta ett exempel. Du sa Peter Bagg.
Mm.
Han har ju blivit sämre.
Jag har inte läst honom på väldigt länge.
Nej, jag har läst honom på det senaste. Och det är liksom inte... Jag tycker inte det är kul.
Nej.
Och det är liksom lite mer valhänt. Och det är liksom, men de här Hernandez-bröderna, de har ju haft liksom någon sån här wilderness years när de har varit kassa. Mm. Eller liksom inte så roliga, men sen har de kommit tillbaka igen. Och
är de roliga nu?
Eller? Är inte roliga, men förstår du vad jag menar? Bra. Roliga läsa, intressanta, kul, bra så här. Utan, men de har, när det var liksom lite slött och det gick i lite rutin, och så nu har det börjat bli bra igen. Så
jag fyller 39 om ett par veckor.
Mm.
Och det är ju klassisk ålderskrisdags. Eller inte så, alltså jag har inte jättemycket ålderskris.
Nej.
Men det som jag kanske mest tänker på, det är det här med just det, hur länge kan man vara bra på det man gör?
Mm.
Och det känns som att olika uttrycksformer har lite olika bäst före datum.
Ja.
För det är väldigt få musiker eller popartister som har liksom fått en hit eller känns relevanta nästan efter 30 liksom.
Nej.
Det är, jag vet inte riktigt vad det är med det. Och sen så Sen ser man ju, vi ser liksom politiker och sånt där, liksom amerikanska presidenter är oftast lastgamla.
Men ungen är 57 liksom.
Ja, och det var ju ganska mycket därför en av anledningarna att jag började crossfade över min karriär från rappare till komiker också. Uh-huh. Att jag kände att det är lättare att åldras som det.
Uh-huh.
För det finns ju ändå gamla Larry David brukar ta upp, eller Mel Brooks, eller uh-huh. liksom, som då när de är gamla fortfarande jätteroliga.
Uh-huh.
Och jag snackade med min pappa om det också, så att just matematiker och schackspelare.
Ja.
Vad ska
jag tänker bara liksom bäst före datum som schackspelare liksom.
Jo, men för det är ju 30.
Okej. Okay.
Det är ungefär samma bäst före datum på schackspelare som idrottsmän.
För alltså, att hjärnan blir segare eller vad?
Ja, så är det. På det sättet, alltså som författare eller politiker där kanske livserfarenhet spelar in mer, så kan du bli bättre efter 30.
Ja.
För att du får mer insikter och erfarenheter och sådär.
Ja, men jag tycker jag är bättre som serietecknare nu än vad jag någonsin har varit. Liksom. Men,
ja. Ja. Men han, min farsa då som professor, han menar att han har blivit segare i kolan. Jag tror inte han använder uttrycket kolan om sin hjärna. Men han menar så att vi snackar om när man schackspelare där är det ju mer, där är det inte, där beror det kanske inte så mycket på livserfarenhet.
Nej.
Utan du ska ha förmågan att kunna koncentrera dig länge och intensivt.
Mm.
Och det är på samma sätt då som en vanlig idrottsman som ska kunna springa långt eller hoppa högt eller simma snabbt. Att där så blir du sämre efter 30.
Mm.
Och så menade han att det var ganska mycket med matematik också.
Okay.
Att det är samma förmåga, att du måste kunna sitta och kunna liksom koncentrera dig länge och intensivt för att lösa vissa problem.
Mm.
Och kanske samma sak då för den typen av filosofi han håller på med. Där man ska hitta, liksom, bevisa saker och sådär, så ska man sitta och koncentrera sig länge, att det är svårare på ålderns höst.
Hmm.
Och det är frågan, det känns som att kanske ja, komiker, det kan folk att tro säkert vid 65 att folk börjar bli lite, jag håller på just nu på att läsa, har 20 sidor bok kvar i en bok som heter Comedians, som ligger bakom dig, där de går igenom liksom amerikansk humorhistoria.
Ja.
Det är ganska mycket fokus på stand-up.
Mm.
Och då snackar de om Bob Hope.
Mm.
Han fortsatte till över 65 års ålder, och liksom då var det någon som sa att det borde finnas liksom en pensionsålder på 65, att då ska man inte fortsätta.
Okay.
Jag märkte att han blev betydligt sämre. Men samtidigt så är det ju då, jag tror att kanske Larry David och jag tror att Mel Brooks, när han gjorde då Det varas för rymden, Spaceballs, så var han runt 65.
Ja.
Och den tycker jag var hans roligaste film. Nu kom den i och för sig när jag var en formativ ålder. Så det kan
ju alltså jag funderar på det jättemycket också, jag som är 40, som fyller 45 då.
Mm.
Men jag tror att det handlar dels om en själv.
Mm.
Och så handlar det om,
alltså hur mycket man anstränger sig, hur mycket man försöker förnya sig och så vidare.
Ja, men det handlar också om man har ett ansikte utåt. Och jag menar, liksom, du har som vilken offentlig person som helst, så har du en shelf life hos folk.
Mm.
Liksom, du kommer upp, du blir stor, du är etablerad, och sen tröttnar folk. Liksom, de bara, aha, han igen.
Jo, så är det ju.
Och jag menar, jag tror att den har inte alltid med din ålder att göra. Utan det kan vara, om du slår igenom när du är 17, så är liksom när du är 32 sen, så börjar du komma in i den här, aha, han igen.
Mm.
Men om du slår igenom, eller bryter in hos folks medvetande när du är 40, då kan det komma när du är 65 eller något sånt också.
Ja, det är,
jag tror det, alltså nu killgissar jag fullständigt uppåt väggen här nu, men jag har för mig att det finns forskning på det, att om man gör något som andra beundrar, så är oftast de som beundrar en 10-15 år yngre. Och det kan man ju liksom, det kan man ju tänka tillbaka när man själv var 40, så att de hårdrocksband man lyssnade på, då var ju de 24 eller 25 liksom. Det stämmer ju. Men det kan ju även vara alternativa fakta som jag drar ur röven där. Jag vet inte.
Nej, men just det var det jag lite fiskade efter när jag pratade om att byta genre. Mm-hmm. Att då känns det aktuellt. Alltså jag menar det, när jag sa det, där kommer han igen och har den här tematiken.
Ja.
Då självbiografi och chockhumor till exempel.
Mm.
Att då kanske seriefansen skulle tröttna på det efter 15 år. Mm. Och sen så rapfansen kan vara trötta på det efter 15 år.
Mm.
Och sen standupfansen trötta på det efter 15 år. Mm. Men då är jag plötsligt 45 år.
Men du kan ju göra så här. Du kan vara borta i 5 år. Och sen så kan du göra ett tv-program som börjar med hur du sitter på en trappa.
Mm.
Och så är det någon som spelar piano. Och så har du en clownnäsa på dig. Och så tittar du upp mot kameran och ser ledsen ut. Och så tar du av dig clownnäsan. Och så sjunger du en ledsen sång.
Varför ska jag göra det här?
Jo, men för att visa att clownen faktiskt också gråter.
Jag har läst biografin om Jokkmokks-Jokke som heter...
Va?
Ja, bakom tjosan-masken.
Okej. Ja. Det, kan jag få låna den? Jag är skitsugen på att läsa den.
Ja, det var faktiskt inte min bok. Det var när min ex-flickvän Maria Grydemal Hayek, som du är bekant med. Mm. Hon spelade Eva i Fem myror-pjäsen på Jamtli i Gävle.
Mm.
Och, nej, inte Gävle, utan i... Vad är det för stad? Östersund.
Ja, okej.
Okay. Och då så hyrde hon och hennes brorsa en lägenhet där.
Ja.
Som jag också bodde i över den sommaren.
Ja.
Och i den bokhyllan så
stod den där
bakom tjosan-masken om Jokkmokks Jokke.
Vad hade
så
han?
Där jag läste den liksom från pärm till pärm under den vistelsen. Så det är inte min bok.
Vad hade han för dark secrets?
Alltså att han var dum i huvudet. Att han var korkad. Fast det var ju liksom... Det var inte så... Han fick ju problem liksom för att han var dum.
Okej. Okay. Naiv eller liksom, menar du att han var...
Imbecil.
Ja, okej. Okay. Alltså, ja. Svagbegåvad.
Ja,
ja,
det var den. Men det var den, jag kan rekommendera den boken till dig och till alla andra lyssnare av Arkiv Samtal.
För jag måste ha pratat om det här förut i detta programmet. Men jag läste... För att vara flippig läste jag Christer Sjögrens självbiografi. Det har kommit en ny nu, men jag läste den gamla.
Mm, mm. Han skrev två självbiografier.
Ja, jag tror det har kommit en ny nu. Mm. Och så kom det en på hans Vikingarna Prime. Men den anade man till. Man anade att det var mycket svårigheter som han inte vågade skriva. För det, liksom, själva boken var... Och det var en härlig tid. Och det var, men så
det här var ingen självbiografi. Jo, det var också Jocke, ville bara tillägga.
Nej.
Utan det var någon annan som skrivit den om honom. Liksom.
En det kanske bara var någon som ville vara taskig då. Liksom så här, Jocke, han är så jävla dum i huvudet.
Jag tror snarare tvärtom att den här författaren försökte förmildra. Men att det gick att läsa ganska mycket mellan raderna hur puckad han var.
Ja, men i alla fall den här Christer Sjögren så var det mycket så här, kanske ungdomsbrottsligheter, liksom ungdomsvilsenhet, men det bara hoppades över. Och då var det lite oroligt, men sen så började jag sjunga igen och så, där, så att det skyldes över de här.
Men det är därför jag ofta föredrar biografier framför självbiografier, alltså oauktoriserade biografier där någon har gjort ett bra gräv, för att annars så tar de inte upp de här. Jag kan uppskatta båda. Jag läste till exempel Rodney Dangerfields självbiografi.
Mm.
En gammal komiker som då är ett exempel på. Han slog igenom som hyfsad. Han slog igenom, han måste ha varit över 40 eller 45.
Han såg ju så jävla gammal ut när han slog igenom.
Men då så i den biografin så mörkar han riktigt snaskiga delar av sitt liv.
Mm-hmm.
För han skriver så här: ja, men sen så slutade jag med stand-up för det gick inte så bra. För han hade då liksom kört ett tag när han var ung. Och sen slutade han och sen så slog han igenom när han blev äldre.
Mm.
Men sen i den här Comedian så står det då om Rodney Dangerfield att han själv brukade mörka den delen av sitt liv när han var bedragare.
Okej.
Okay. Att han, för att det var hans fru tror jag tyckte inte han tjänade tillräckligt mycket pengar på stand-upen.
Mm.
Men sen så började han låtsade, det var efter Vietnamkriget så låtsades att han var ett Vietnamveteran. Och så kollade de upp då liksom mammor till barn som hade dött i Vietnamkriget eller änkor till, och så kom de och sa så här, ja, så gick de till de här då och så sa de så här, ja, jag har varit med, jag är en veteran från Vietnamkriget och jag har svårt att tjäna pengar, men jag gör så här hushållsarbeten, och då anspelar de mycket på liksom, ja, 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 deras sorg och känslor, och sen tog de 5 gånger så mycket betalt för att laga fönstren eller måla något litet där. Och sen så blev han, åkte han fast för det här liksom bedrägeriet, och alltså det blev liksom en polissak av det. Okay. Jag kommer inte ihåg om han fick böter eller fängelse. Men sen efter det så liksom bytte han namn då. Rodney Dangerfield var taget namn.
Mm-hmm.
Och i självbiografin så stod det att det var så här, ah, men jag behövde ett lite mer showbiz-namn. Mm-hmm. Eller liksom något, jag behövde ett nytt namn.
Okay.
Han mörkade eller det, att det var för att han var liksom, han ville dölja sitt förflutna. Så man bytte namn. Så där är ett tydligt exempel där liksom ofta den oauktoriserade biografin är bättre än självbiografin, där de liksom sminkar över och smickrar sig själva lite.
Det är ju rent allmänt märker man hos folk i dessa sociala medietider att liksom det här, åh, jag har dåligt själv. Nej, folk är så jävla skrytsamma och självbelåtna egentligen, så att det, ja, men det ligger nog någonting i det, att det är mycket roligare med ett journalistiskt arbete än en... Men sen så finns det ju såna här... Det finns ju, du vet, folk som skriver cash-in-biografier på kända människor och bara pepprar dem med liksom... De driver upp snasket. Jag läste om Walt Disney, och jag menar, han hade ju sina sidor.
Vilken var det?
Hollywood's en... Dark Prince, tror jag.
Okej, men det finns ju en väldigt bra Walt Disney-biografi på så här, 700 sidor som kom, som jag läste, som var väldigt balanserad. Och liksom,
Men den här som jag läste var inte balanserad alls, utan det fokuserades då på hans...
Den jag läste heter The Triumph of American Imagination.
Okej.
Okay. Ja. Pretentiös titel.
Jo, den jag läste heter Hollywood's Dark Prince någonting. Och det var bara det här med att han hatade kommunister och inte gillade fackföreningar. Men liksom, vi snackar om en konservativ kapitalist i USA på 40- och 50-talet. Alltså, det var väldigt vanligt att folk var sådana. Men de hade verkligen valt att trycka på det. Så det finns ju sådana... Det finns ju sådana också. Ett exempel på hur det där kan spåra ur. Det finns ju ett exempel då på... Det fanns en skådespelare som heter Francis Farmer. Som idag är känd för att Kurt Cobain gjorde en låt om henne. Som handlade då om liksom hur Francis Farmer kommer få sin hem på Seattle. Vad fan heter. För att Francis Farmer då, enligt legenden, så satt Francis Farmer på mentalsjukhus där hon blev våldtagen och lobotomerad. Sanningen bakom den här storyn är ju det är inte riktigt så illa liksom, men samtidigt är själva historien bakom varför det här kom ut och blev så där, den är ju konstigare liksom. För det var så här, Frances Farmer var en skådespelerska under den här studiotiden då skådespelare inte var frilansare, utan de var anställda hos filmbolagen. Och de blev anvisade, gå dit, gör det. Så här. Och hon tyckte det var tråkigt, hon gillade inte liksom de rollerna som hon fick. Så hon stack och började spela teater istället. Och
hon bröt sitt kontrakt
och drog liksom, och började spela teater ute i landet och tyckte det var mycket roligare. Hon hade alkoholproblem. Så att hon liksom, vid 3 tillfällen så hamnade hon på rehab som hennes föräldrar då liksom såg till att hon hamnade på. Men hon hade ju liksom filmroller, och hon hade en egen tv-serie under den här tiden och allting. Men hon hade en sleazy manager mot slutet av sitt liv. Och när hon dog så hade de fått ett kontrakt för att skriva en självbiografi. Och den här sleazy managern då, han ville ju inte betala tillbaka förskottet. Så han började ju fabulera fritt. Och fylla den här självbiografin med så mycket slis som det bara gick. Och för det spelade ju ingen roll, för hon var ändå död liksom. Och sen några år sedan, den kom, slog ner som en bomb, sålde som fan, glömdes bort. Och sen så kom det någon annan människa som var scientolog. Och de har ju liksom scientologerna har ju liksom en slags krig mot psykologi. De tycker inte psykologer, det är inte bra. De ska vara liksom scientologer istället. Då skrev han bland annat om om Frances Farmer baserat på den här självbiografin som inte var ett självbiografi. Och
den här Scientologen.
Ja, den här Scientologen skrev ytterligare en bok då. Och fyllde på med ännu mer slis.
Mm, varför det?
För att, för att liksom få fram sin agenda att psykologi inte är bra.
Okej.
Okay. För att hon hade ju suttit på mentalsjukhus, psykologisk vård, bla bla bla. Det var liksom, det är inte bra med det. Där ser man vad som kan hända. Då blir de lobotomerade och då står de med kö för att våldta henne. Liksom en massa sådana här grejer medan vakterna tar betalt vid dörren och så vidare. Den storyn blev sen basis för ett filmmanus som sen blev liksom, som blev en berömd film som handlar om henne. Den filmen kom på 80-talet med Jessica Lange i huvudrollen. Den bilden då har liksom, den filmen har cementerat bilden av Frances Farmer och vad som egentligen hände med henne när det faktiskt inte, när det faktiskt inte på alla håll och kanter stämmer, utan det är bara liksom uppskruvat 100 gånger. Så när du köper biografier så får du ju kolla om det är, om du får göra helt enkelt faktagranskning. Det är ju mycket snack om det idag i dessa tider.
Och med dessa matnyttiga tips så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Johan Manlo.
En sak till. Jo, vi har ryckt bort skynket för Europas sämsta cliffhanger. För ni vet nu vilka ämnen jag valde. Det var allt för veckans arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors. Fullbordat samtal.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.